Som sagt, vi har gått igenom den här serien Filipperbrevet. De här fyra kapitlerna här nu under några veckor. Och det är nästan skrämmande för mig hur profetiskt det har varit i den tid vi står i. Med vad det här brevet innehåller och vad det talar. Jag vet inte om du har varit med alla veckorna, men Filipperbrevet 1 så predikade Jörgen. Och han började någonstans om, målade upp lite om Paulus, hur han slog an kring nåden väldigt speciellt. Och sen hur han liksom var så glad att vad som än hände, om man satt i fängelse eller om man var förföljd eller vad det än var, så var Jesus ändå predikad. Jesus var ändå i centrum. Och han avslutade med att vi tror det här tillsammans. Tillsammans tror vi på Jesus. Tillsammans bygger vi Guds rike. Tillsammans är vi Jesu lärjungar. Filipperbrevet 2 var det jag som predikade. Och där någonstans börjar ju Paulus med att tänka på andra. Och i en tid som denna är det ju väldigt viktigt att tänka på andra. Det är det ju alltid givetvis, men det kanske blir väldigt tydligt just nu. Och jag talar om att jag upplevde något nytt när jag kom till kyrkan. Att jag upplevde att det fanns ett djupare, liksom, någonting djupare i det här att göra saker för andra. Och jag förstod inte vad det var. Och så var min andra punkt, det handlade just om det, vad som hände när Jesus dog och uppstod. När anden utgöts över allt kött som det står. Hur liksom Gud tog sin boning i människor. Och att vi har del i det genom frälsningen. Inte genom vad vi gör, utan att det bara är liksom färdigt. Så, och så står det i den här texten att arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, står det. Så jag la ut lite om det, att det handlar inte om att vi genom våra gärningar skapar frälsning, utan frälsningen är oss given, den är liksom färdig, och att Paulus menar att vi ska släppa fram den, att vi ska låta det som bor i oss synas, att vi ska, och att vi lär veta vad som är det genom att umgås med Jesus mer. Så att jag tänker i den här tiden, låt det synas att du är en Jesu lärjunge, att han bor i dig, för det gör han om du tror på Jesus. Låt det bara få synas för dina grannar och dina bekanta just nu. Och förra veckan så predikade Jörgen Filipperbrevet 3 om att rikta blicken. Och vad är viktigare än det i den här tiden? Att rikta blicken. Jag fick stå där med, om det var halleluja eller amen, och Joel stod här med något annat. Och så fick vi skrika allt vad vi kunde samtidigt, amen och halleluja. Och så sa han, det går inte att göra det samtidigt. Och så pratade han om att rikta blicken. Att släppa det gamla och att blicka framåt. Och jag bara känner, wow, det är ju precis, det talar ju rätt in i vår dag idag. Och nu då så ska vi landa i Filipperbrevet 4. Och jag kommer göra en djupdykning lite djupare i några verser. Jag kommer inte behandla hela brevet eller hela kapitlet, utan det kommer vara några verser som jag tror Gud talar till oss idag om frid. Det står att vi kommer få en frid som övergår allt förstånd. Och vi ska börja med att läsa en text ifrån Jesaja. Precis, ifrån Jesaja. Det står så här: ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. De ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Det här är en text som skrevs ungefär 700 år innan Jesus föddes. En så kallad profetisk text som talade om någonting som skulle komma, någonting som skulle ske. Och någonting som senare hände. Jesus Kristus föddes. Gud själv blev människa. Det himmelska blev inkarnerat i en människokropp. Och det som är ur tid kom in i tid på ett sätt. Det himmelska kom liksom i kontakt med det jordiska. Det gudomliga kom i kontakt med det mänskliga. Det heliga kom i kontakt med det bristfälliga. Gud, skaparen av allt, kosmos, varje sak vi ser ute, solskenet just nu, vattnet, fåglarna, alltings skapare och ursprung föddes i Jesus Kristus. För din och min skull. Och den här texten som jag tänker som något speciellt som sticker ut just i den här, det är just begreppet frid. Det står att han är att det finns en speciell frid att få. Det står i texten om fridsfursten. eller som det står i de engelska översättningarna, jag gillar det, Prince of Peace. The Prince of Peace kom till jorden. Och det handlar givetvis om det eviga i Jesus Kristus. Den eviga frälsningen, den eviga friden och allt det här. Men det handlar också om här och nu. Det handlar om att vi kan få en frid här och nu. Tack vare vad Gud har gjort för oss. Och jag ska berätta en sak för dig som vi som kristna har möjlighet till. Och jag säger vi som kristna, ja, för det är någonting som vi har speciellt del i på grund av Gud. På grund av Jesus Kristus och vad han har gjort för oss. Och det är att det finns ett fantastiskt löfte till oss om den här friden. Inte bara en vanlig frid utan en övernaturlig frid. Och det står så här i Jakobsbrevet 4 och 8. Vet inte, får de upp bilderna hemma nu? Nej, ni får inte upp bilder hemma. Men i Jakobsbrevet 4 och 8 så står det så här. Närma er Gud så skall han närma sig er. Det är ett löfte. Det är ett löfte. Om ni närmar er Gud så skall han närma sig er. Och då hoppar vi tillbaka lite på vad jag sa nyss. Denna Gud vars namn är mäktig, under, rådgivare, evig fader, frids furste, Prince of Peace. Denna guden kommer närma sig oss om vi närmar oss han. Det är ett löfte i Bibeln. Det sker någonting i den relationen. Det är inte vi som gör det, han gör det, men vi närmar oss han och då blir han så synlig för oss. Men vi är människor och vi lever i en fallen värld. Vi lever i en värld som är fullt av massa saker. Viktiga saker som måste göras. Vi har jobb, vi har skola, vi har familj. Vi har saker som vi behöver sköta om och fixa till. Så är det. Men det finns också jobbiga saker som kan hända i livet. Sjukdom, corona, covid-19. Saker som händer som liksom någonstans börjar skymma. Som kommer in i livet och det är helt naturligt. Man kan inte bara gömma sig för dem. De är där och vi måste hantera dem. Och många gånger så får de här sakerna en så stor del i vårt sinne, i våra tankar, i vår vardag, i vårt liv. Att det här med att närma sig Gud inte glöms bort, men att det blir lite längre bort. Det är bara att slå på tvn idag, gå in på en social media och så bombarderas vi med corona, covid-19, och man funderar givetvis och man tänker, och det ska vi göra. Vi ska tänka och vi ska absolut, men det kan uppta en så stor, och så blir det massa oro av det. Det blir massa rädsla, det blir motsatsen till fridsfursten. Det blir motsatsen till frid i vårt inre. Men som kristna så vet vi. Vi vet, även om vi mår dåligt och det är jobbigt, så vet vi vart vi kan vända oss. Man brukar säga i söndagsskolan att det rätta svaret är alltid Jesus. Och det är sant. Och det ligger en väldigt djup sanning i det, ska jag säga. För alla svar finns verkligen hos Jesus. Inte i min iPad, men i Bibeln. I Jesus Kristus. Där finns alla svaren. De kanske inte alltid är de lättaste, men de finns där. Vi har svaren där, i fridsfursten. The Prince of Peace, vi har alla svaren där. Så det är väldigt rätt det vi lär ut i söndagsskolan. Jesus är alltid rätta svaret, så är det. Och Gud vet hur vi fungerar. Han har skapat oss till sin avbild. Och Paulus, han är en vis man. Och han har, tror vi, hört Gud väldigt tydligt och skrivit liksom. Och det är faktiskt så att i Filipperbrevet så finns en manual. Lyssna, en manual på hur man kan komma i kontakt med den här friden som övergår allt förstånd. Och då tänker jag, men du sa ju för några veckor sedan att ingenting beror på oss. Nej, det gör det inte. Men det finns en manual i hur vi på något sätt ska kunna uppfatta och förstå vad vi har del i. För att vi har så lätt att fastna i saker som upptar annat än att närma sig oss Gud. Så vi ska läsa Filipperbrevet några verser till här. Filipperbrevet 4, vers 4-9. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga till er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant, värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt sånt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Ytterligare ett lufte. Bibeln är full av luften. Här har vi ett lufte. Jag tänkte att vi ska gå igenom det luftet här idag. Dagens predikan är nog, jag ska säga, den mest praktiska predikan jag har haft i hela mitt liv. För det är en manual. Men det är Guds ord. Det är Guds ord till dig och mig. Och det här är som sagt ett lufte. Och jag har läst den här texten ett tag. Och jag, ofta när jag ber, så ber jag i de här banorna som att en frid som övergår allt förstånd ska liksom komma till människor när jag ber. För människor som har det tufft. Och det sker när man gör det. Så det finns fem punkter i den här. Och allt, inte allt, men väldigt ofta blir det bättre på engelska, tycker jag. Och den här predikan har fem punkter. Och de låter alltid bäst på engelska. Så jag kommer säga dem på engelska bara för att. Punkt ett, rejoice. Det står i bibelöversättningen i engelska att rejoice. I svenskan står det gläd er. Det låter inte lika bra, men ja. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Att alltid glädja sig i Herren. Och det är ju lättare sagt än gjort, kan man tänka. Kanske man ligger hemma just nu i influensa eller covid-19. Kanske man har någon nära som är sjuk, så man får inte få gå ut. Eller vad det än är man har tufft i livet. Eller det är bara tråkigt, kanske. Och så står det, gläd er. Och glad. Ja, det är ju lätt. Och det har du rätt i. Det handlar om attityd. Det handlar om en inställning att tänka, att glädja sig. Tänka positivt, som vi pratar om. Och när jag under mina år som kristen har följt människor i deras vandring genom livet, antingen mot Kristus eller inte mot Kristus, men jag har lärt mig av livet är att de människor som lever ett liv där de glädjer sig över saker, där de glädjer sig i det lilla eller i det stora, de lever ett väldigt mycket fridfullare liv. Det är bara en mänsklig sanning. Det är en vanlig mänsklig sak. Det är den vanliga mänskliga friden kommer enklare då. Och en av de människorna som jag har, jag skulle säga en av mina stora förebilder i det här, det var en av männen som kom in här på vår LP-kontakt här i kyrkan, som vi serverade mat år ut och år in. Han lever tyvärr inte idag. Jag vet inte, kan man få med den bilden på något sätt? Den får man med. Det är Kurt där. Han står bredvid mig där. Han var en helt fantastisk man. Jag fick följa han hela vägen till döden. Jag vet inte vad som hände i dödsögonblicket, men han var inte frälst. Men han kom till oss varje fredag. Han var missbrukare. Och jag vet, jag minns det var någon gång inför jul. Ni vet hur det är så här i västkusten när det ni vet, när det regnar från sidan eller nästan underifrån, och det är typ 20 sekundmeter, typ 0 grader varmt. Så, och så kommer Kurt. Han kommer med sin dunjacka, den som han har på sig på bilden. Och han är som en blöt indräkt katt, ni vet. Och du vet, jag stod inomhus och frös. Och så kommer han in och så säger jag, hej Kurt, hur är läget? Och så svarar han som han alltid svarade när jag frågade det. Och jag menar, alltid sa han det här. Ja, det är synd att klaga. Och jag tänkte bara, okej, du har ingen boende. Du har ett aktivt missbruk. Du har inte råd med mat. Du är genomblöt och du fryser. Och det är synd att klaga. Och jag bara, wow, jag vill ha det han har. I min värld så hade han frid i det. Givetvis hade han upp och ner, men han svarar alltid, ja, det är synd att klaga. Och jag ska väl säga, vi sitter där vi sitter just nu, och det är synd att klaga. Vi firar gudstjänst tillsammans. Vi har en Jesus som älskar oss, och vi kan vara hans utsträckta hand där vi är. Ja, det är synd att klaga. Vi har det fantastiskt bra. Men just den här inställningen i att glädja sig i saker, skapar någonting i oss som människor. Positivt tänkande. Och om vi gläder oss i de små sakerna i livet så blir hela livet lättare. Men om vi gläder oss i Herren, som det står. För det står att vi ska glädja oss i Herren. Då sker ett mirakel. Då sker någonting fantastiskt i vårt inre. Vår lilla verklighet blir verkligen liten. Och Gud blir verkligen stor. När vi får hela bilden av vem han är. Om vi börjar glädja oss i Jesus. Börjar inse vad han har gjort för oss. Att Gud inkarnerad kom för att koppla oss med den kärlek som är utan gränser. Att lösa oss från mörkret in i ljuset. När man börjar glädja sig i Jesus så händer någonting i vårt inre. Ja, några gånger har jag varit och haft gudstjänst på ett av ålderdomshemmen här i Trollhättan. Och det fanns en kvinna där då, hon var så salig, vet. Nej, men vi sjöng de här gamla psalmerna och hon glädde sig i Herren. Så, och det var liksom, jag blev så glad av att se hur hon var så salig i Herren. Det hände någonting i vårt inre när vi glädjer oss i Herren. Punkt 2. Release. Lägg märke till. Rejoice, release. Det börjar på R alla. Släpp taget heter det på svenska. Vers 5 och 6. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. För att kunna släppa taget om någonting så behöver man på ett sätt inse vem Jesus är. Att kunna släppa någonting till någon, då behöver man lita på att den jag ger det till fixar det här. Eller hur? Då behöver man liksom, med trygghet kunna släppa taget. Då kan jag verkligen släppa taget. Om jag litar på att det tas om hand. Jag behöver inte göra någonting mer. Och här i kyrkan just nu så inom LP i Sverige så jobbar vi med något som heter Celebrate Recovery. Det är ett 12-stegsprogram egentligen som är skapat för missbrukare, men det här är för alla människor. Om man har problem att man är för arg på sin fru eller på sin man eller att man äter för mycket mat på kvällen eller olika saker som man kan brottas med i livet. Så kan man jobba med det i Celebrate Recovery. Man kan komma dit och det är uppbyggt i olika steg. Och det första steget handlar om att erkänna problemet. Som det står här. Gå till Gud med det du har. Visa det för honom. Steg 2 handlar om att komma till tro på någonting. Komma till tro på att Jesus kan nog hjälpa mig med det här. Och steg 3 handlar om att jag lägger mitt liv i hans händer. Och jag tror inte man behöver ha allt i ordning, att man behöver vara frisk eller att man behöver känna sig bra eller ha massa pengar för att kunna ha ett liv där man gläder sig. Där man är positiv. Det handlar inte om de mänskliga sakerna. Det handlar om att när man är mitt i en prövning börjar se på Jesus och förstå hur stor han är. Om jag kommer med ett problem till Jesus och jag börjar inse vem han är. Jag säger till Jesus, det här har jag. Det här har jag problem med. Och så börjar man i en relation med Jesus förstå vem han är. Då helt plötsligt blir problemet lite mindre än den store guden. Och så kommer man till insikt om att om jag ger det till honom så kan han hjälpa mig med det. Släppa taget om problemet. Det betyder inte att problemet försvinner. Det betyder inte att man som en strutt stoppar huvudet i marken och tänker att det är nog borta. Det är ju bara dumt. Eller att man förstorar problemet. Utan man tar det som det är och går till Jesus med det. I ett sånt seriemöte kan det säga till exempel, jag heter Henrik och jag har haft problem med droger. Förr sa jag är en beroende. Det säger jag inte längre, men man kan säga vad som helst. Jag brottas med att jag blir arg på andra vägtrafikanter. Det finns något som går och säger så. Och det finns något som har problem med det. Nej, jag måste berätta en historia för er allihopa. Det här är jätteroligt. Det här är jag inte med nedskrivet. När jag var nyfrälst så bodde jag i Karlstad. Mats Särnholm var pastor. Och jag hade varit frälst ett halvår. Och så kom jag körande i Karlstad centrum och bredvid tågstationen. Framför sitter en bil med två kvinnor i. Och de pratar, och de pratar, och de pratar. Och det blir grönt ljus. Och de pratar, och de pratar. Och jag blir vansinnig. Jag slänger mig på tutan och kör om. Kör om och ser att det är Mats Zernholms fru. Jag tänker, bara de inte kör efter mig. Och de kör efter hela vägen ut till Hammarby. Det var den jobbigaste dagen i mitt liv, tror jag. Så Mats Zernholm hade med dig i predikan nästa söndag. Så är det. Så att det är inte bra att bli arg i trafikanten. Eller i vägen, på vägen. Så är det. Så man kan släppa taget om saker. Jag vet inte varför jag lämnar det. Jag tyckte det är roligt. Jag sa, som jag sa, på engelska hade jag sagt om det här. Alltså att vad det handlar om det är att in the midst of a struggle to magnify God. Alltså att i mitten av en kamp förstora Gud istället för att förstora problemet. Det finns två diken som jag sa. Ett dike är att vara som en struts och stoppa huvudet i sanden. Det är bara dumt att göra det. Problemet är där. Eller läsa för mycket på Facebook. Alla skräpartiklar som sänds eller som visas. Det är också bara, nej, gör inte det. Man ska hålla sig på mitten. Svenska lagom. Det är bra grejer. Inget av dessa diken är bra. Men här ger Paulus ett intressant tips. Att vara ärlig. Att vara precise. Att säga det som det är. Varken förneka eller förstora. Säga det som det är. Att gå till Gud med vad som än händer utan förnekelse. Att presentera vad du behöver hjälp med. Men den hemligheten med detta är inte bara att berätta det för Gud. Det är att släppa det till Gud. Återigen i det här Celebrate Recovery-programmet då. Så finns det efter steg 3 så kommer steg 4 och 5. Och steg 4 är den stora skräcken för människor. Det lyder så här att vi gjorde en moralisk inventering av oss själva, står det. Tänk dig att inventera hela ditt liv, från födsel till idag. Allt! Goda saker, dåliga saker, saker man skäms över, vad som än händer liksom. Jag vet, första gången jag gjorde det, jag skrev, det var 76 A4-sidor skrev jag. Ja, det var en hel bok. Och så, sen så i femte steget så ska man lämna över det. Man ska dela med sig av det till en annan människa inför Gud. Och jag tänkte, den här människan kommer ju aldrig mer vilja titta mig i ögonen och möta efter det här. Men det låg en sån befrielse i det. Att bara få, dels ha skrivit ner och verkligen gjort, tittat på det som det ser ut. Och så bara lyfta upp det inför en annan människa inför Gud och bara, wow. Det här är jag. Det här har jag gjort. Så här tänker jag. Så här resonerar jag. Det här är mina värderingar. Och helt plötsligt såg jag mig själv objektivt. Och problemen blev ganska små inför en stor Gud. Och så kunde jag släppa det. Wow, vad gött. Inom kyrkan så finns det något som heter helhet genom Kristus. Man kan åka på förbönssamtal. Det har jag också gjort. Då sitter man i flera timmar. Det sitter två personer i rummet. Och så går man igenom listor på olika saker. Som olika synder, olika grejer. Och så lyfter man upp det. Och så ber man över det. Avsäger sig saker. Och det finns en sån befrielse i att komma till Gud med som det ser ut. Som det är. I ärlighet. Och bara släppa taget. Så i de här tiderna. Det finns saker vi är oroliga för. Det finns saker du är orolig för. Gud vet det. Gå till han med det. Och bara säg, jag tycker det här är görjobbigt. Säg det till Gud. Lyft upp det till han. Låt han ta det. Punkt 3. Receive. Återigen ett R. Ta emot. Vers 7. Då skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Då ska, det är ett luft igen. Om man gör det här, då ska Guds frid. Återigen, det är inte du som gör det, han gör det. Men du inser vem han är när du gör det här. Problemen blir mindre, han blir större. Han kommer in och han ger dig frid. Vad är då frid som övergår allt förstånd? Jag satt och tänkte på det. Vad är frid som övergår allt förstånd? Och jag landar ofta då i när jag, min första riktiga bön till Jesus på en avgiftning. Jag låg där och jag sa, Jesus, om du är på riktigt, hjälp mig, för jag orkar inte det här. Det var allt jag sa. Och så bara fick jag en sån frid. Och jag bara, i den stunden så visste jag att det skulle gå bra. Jag visste att jag kommer få ett nytt liv. Jag kan inte förklara varför, men jag bara visste det. Och då tänker jag efter, hur såg det ut kring Henrik just då? Jag var bostadslös. Jag hade inga pengar. Jag hade 2 aktiva blodsjukdomar. Min bror hade bara några månader före när jag hade åkt ambulans upp till Näl, och de sa att ni får nog åka med nu för Henrik kommer nog dö i natt. Så tänkte han, åh vad gött. Och jag förstår han. Min familj hade låst dörren, bytt telefonnummer. Ingen ville ha med mig att göra. Det såg verkligen inte ut som att ja, allt kommer bli bra. Nej, det var helt ras. Det var kaos och jag funderade på om jag skulle ta och skjuta huvudet av mig. Men i den stunden så visste jag att jag visste att jag visste. Det kommer bli bra. Jag fick en frid som övergår allt förstånd i mitt inre. Jag gick till Gud med det på det sätt jag visste. Jag klarar inte det här. Hjälp mig. Och så gjorde han det. Släpp taget och ta emot. Trots allt det där så kom frid. Punkt 4. Replace. Ersätt. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, som allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Om jag har en tuff period i livet, sådär, när det blir extra mörkt, då brukar jag lyssna på de där riktigt, 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 riktigt positiva predikanterna. Du vet, de här med stort svallande fint hår, ett stort brett vitt leende och ja, sådär. Då brukar jag lyssna på dem. Och jag kan inte säga, jag håller inte med om allting de säger. Men vad som händer varje gång när jag gör det är att när jag bara lyssnar på det, varje dag kanske, 20 minuter i de här undervisningarna, så händer någonting i mig. Jag har skrivit det lite på skojs skull. Det är lite som att lyssna på pingstpredikanter, att man kanske inte håller med om allt. Men efter ett tag så börjar jag se Guds storhet i mitt i allting. När man talar ut att ja, men jag är välsignad av Gud. Gud är med mig. Han är läkaren. Han är min försörjare. Han är det här. Han är allt det där positiva. De bara bombarderar ut. Och det är ju sant, för det står ju i Bibeln. Han är fridsfursten. Han är the prince of peace. Han är under. Han är mäktig. Han är allt det här. Och det är ju sant. Och då börjar jag liksom fylla mig med det. Och helt plötsligt så blir Gud ännu större. Mina problem ännu mindre. Jag har skrivit här. Vad som egentligen händer i mig att jag börjar förstora Gud istället för att förstora mina omständigheter. Jag ersätter mina problem eller min oro med Gud. Och jag börjar leva ett gudscentrerat liv istället för ett problemcentrerat liv. Inte huvudet i sanden. Jag förstorar inte problemen. Mitt i livet så förstorar jag Gud. Och då blir verkligheten hanterbar. Det är faktiskt så att om jag sätter mina tankar i linje med Guds tankar, så finns det ett annat löfte i Bibeln. I Saltaren 1, en av mina absoluta favoritställen i Bibeln, så står det så här, vers 1-3. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg, eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. När jag fokuserar på Gud och på hans ord, så förändras saker i mig. Och då förändras hur jag tar saker omkring mig. Min verklighet förändras i hans närvaro. Och punkt 5, repeat. Vad var det jag sa nu? Rejoice, release, receive, replace, repeat. Engelska är bra alltså. Jag tror vi förstår det. Alltså, gläd er. Släpp taget, ta emot. Ersätt och gör om hela processen. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra, då ska fridens Gud vara med er. Jag älskar Paulus och hans kommentarer i sina beskrivningar om sig själv. Titta på mig, gör som jag. Det är så lite jante det kan vara. Titta på mig, gör ni så blir det bra. Ungefär så. Men kanske är det för att han hade sån frid i sitt sinne. Han visste. Han visste hur han levde. Han levde liksom på ett sätt att han, oavsett om han var fängslad eller om han var på skeppsbrott eller vad det var, så visste han att Jesus var där. Han förstorade Gud i alla omständigheter och visste och såg. Och därför tror jag han kan säga med stolthet och med trygghet: se på mig. Om ni gör som jag så kommer det här bli bra. Det är inte att det vi gör, utan det är att Gud blir stor i våra omständigheter när vi gör det här. Men vad menar han här egentligen då? Jo, jag tror han menar: ni ser på mig om hur stor jag vet att Jesus är och hur jag lever mitt liv och hur trots mina omständigheter så förstorar jag alltid Gud. Jag tänker på Paulus ofta, och särskilt den här resan till Damaskus, omvändelsen liksom i apostlagärningarna, när han slås till marken av det här ljuset och behöver omvärdera allt. Fast ändå inte. Det är samma skrift, det är samma liksom tradition, men en helt ny uppenbarelse som kom till Paulus. Och så värderar han om allting. Och han börjar tala det här, han börjar predika det här, han börjar leva det här, och han förmötte förföljelse, fängelse, motgångar. Men mitt i det här så glädjer han sig. Han vänder sig till Gud när han är fängslad och börjar lovsjunga, och fängelseportar öppnas. Alltså fantastiska saker händer när man förstorar Gud. Jag har skrivit så här att jag kan tänka mig att Paulus tänker så här: ni ser hur jag efter bästa förmåga försöker leva efter denna tro, hur jag lyfter upp Guds nåd var jag än är, hur jag lever i en nära relation med den helige ande, att jag lever som jag lär. Det ska ni göra. Och då ska fridens Gud vara med er. Då ska fridens Gud vara med er. Så i den här tiden vi lever i så kan vi kan luta oss på Guds ord. Vi kan luta oss på att det Jesus har gjort för oss, det är färdigt. Det är fantastiskt, och den helige ande bor i oss. Du och jag är en kyrka i Trollhättan just nu. Vi är just det. Vi är hans kyrka där vi är. En värld just nu som är präglad av oro, rädslor. Vad kommer hända? Vad händer om mormor blir sjuk? Vad händer om det här? Vad händer om jag blir sjuk? Och det finns så mycket oro. Och givetvis ska vi vara med sunt förnuft, som jag har sagt flera gånger, inte stoppa huvudet i sanden. Men vi behöver inte förstora problemen. Låt oss vara bärare av den här friden. Låt fridsfursten som bor i dig och mig redan får vara det som människor ser i dig och mig. När du bjuder in en granne på fika, kanske till nästa söndags gudstjänst hemma i soffan, så kommer de känna att det finns en frid i det här hemmet som är på ett nytt sätt, som är någonting nytt, någonting de inte kan sätta fingret på vad det är. Men det är för att den helige ande bor i dig. Gud bor i dig, och din tro på Gud, den stora kärleksfulla guden som har skapat allt, som har allting i sin hand, det kan vi vara trygga med. Att vi har hans frid i oss. Låt oss vara bärare av det i den här tiden. Låt oss be till exempel för det här mejlet som vi skickats ut till Trollhättans kommun, att de räcker ut en hand och säger: vi behöver hjälp med det här. Och att du och jag kan åka och handla för någon. Du och jag kanske kan städa för någon. Du och jag kan hjälpa någon på vår gata. Och att vi kan göra det med en frid i vårt inre. En övernaturlig frid. En frid som övergår allt förstånd. För att det finns allt logik att oroa sig. Men vi kan ha en frid som övergår allt förstånd mitt i det här.